Ja, tack kära Herre för din kärlek emot oss. Du ser på oss med glädje och tar emot oss i Jesus Kristus som dina dyrt köpta barn. Kom nu med din ande, tala till oss. Ge oss ett ord. Amen. Aposteln Petrus skriver i sitt första brev, och han skriver i början om Jesus. Han är uppfylld av Jesus. Han skriver om Jesu död och uppståndelse. Han talar om vår frälsning som är kopplad till detta. Och så skriver han i första Petrus 1:10-12. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. De som profeterade om den nåd som ni skulle få. De försökte förstå vem eller vilken tid Kristi ande i dem syftar på när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Det budskap har nu förkunnats för er genom dem som i den heliga ande sänd från himlen gav er evangeliet. Ett budskap som änglar längtar att få blicka in i. Jesaja har ju varit närvarande här vid årskonferensen. Jag kanske inte är egen hög person, men genom sin bibelbok och Jesaja 12 som vi har fått stanna inför flera gånger. Den har följt oss under konferensen. Och nu när vi har det sista mötet här så är vi också framme vid slutet av Jesaja 12 där det står: han är mitt ibland er. Han är mitt ibland er. Och så blir det så tydligt att Jesaja, som skriver många hundra år innan det att Jesus föds, innan det att han kommer, han profeterar. Ja, vad är profetia? Ja, det handlar ju djupast sett om att frambära ett budskap från Gud. Och många gånger är det ett budskap in i samtiden. Men ibland så är det ett budskap in i framtiden. Och Jesaja kanske är en av de profeter som allra mest får profetera om framtiden. Om den Messias, om Jesus. Och Petrus förklarar för oss att det var denna frälsning och det Jesus skulle göra som profeterna sökte och forskade efter. De förstod att de såg inte helheten. Och så säger Petrus: det gjorde de inte, utan de tjänade oss. De tjänade oss. Så när Jesaja säger: han är mitt ibland er, så är det en profetia. Och så får vi ställa oss frågan som vi ska göra inför varje profetia i skriften: är den uppfylld? Jag ska läsa några verser från Johannes 11. Johannes 11, 23-28. Det blir huvudtexten här för oss. Johannes 11, 21-28 kan vi ta till och med. I Jesu namn. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer ge dig vad än du ber honom om. Jesus sa: din bror ska uppstå. Marta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. När hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade: mästaren är här och kallar på dig. Det första Marta säger, jag tror att de flesta vet ungefär var i berättelsen vi kommer in. De här tre syskonen, Marta, Maria och Lazarus, som verkar ha delat vardagen och helgen tillsammans. De bodde en bit utanför Jerusalem. Och så blir Lazarus sjuk och de kallar på Jesus, han är deras vän. Hemmet där i Betania var ett av de hem där Jesus, trött efter dagens vandring, kunde slinka in och få sjunka ner i soffan hos vänner. Ja, soffa vet jag inte om de hade, men ni är med. Och de kallar på Jesus. Och så dröjer han. Och så säger Marta när Jesus kommer: Herre, om du hade varit här. Och så är hon där på gränsen till att förebrå Jesus. Vid ett annat tillfälle i Lukas 10. När Jesus kommer och det är ganska många som följer med Jesus in i hemmet. Och Marta får dra igång hela kvällsmatscirkusen. Så kommer hon ju till Jesus. Herre, bryr du dig inte om? Och så är det allt mitt slit. Och varför inte Maria vill hjälpa till och så vidare. Det verkar som det är Martas sätt att reagera i pressade situationer. Det är på något sätt att förebrå andra. Herre, om du hade varit här. Du kommer sent. Marta hade väntat, hoppats att han skulle komma och gripa in. Och Marta levde i en tid då Israels folk hade väntat, 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 längtat, längtat, längtat. För Gud hade lovat att han skulle sända en Messias. Men han kommer ju inte. Och när Jesus väl kommer till hemmet. Marta går ut och möter honom. Om du hade varit här hade min bror inte dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Och Jesus sa, din bror ska uppstå. Marta svarar, jag vet att han ska uppstå. I uppståndelsen på den yttersta dagen. Jag vet, tron ger Marta uttryck för. Ja, jo, jag vet. Jag har hört det i söndagsskolan eller lördagsskolan eller vad hon nu hade. Hon visste, det kommer en uppståndelse. Min bror är död, han ska uppstå. Men det är på något sätt en kunskap som inte fyller henne med glädje här. Utan det är någon slags tro som teori. Men ännu lever frågan. Varför? Eller hur länge? Men Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Jag är. Luften vibrerar. Närvaron. Gud har nu kommit. Han är där. Han har närmat sig. Vi närmar oss uppfyllelsen. Din bror ska uppstå. Och vi vet vad som händer. Han blir levande igen. Och jag har ibland predikat över det här. Eller över Jairos dotter. Och liksom poängterat att de görs ju levande. Men de kommer ju dö igen. För att lite grann visa att det är inte samma uppståndelse som Jesu uppståndelse senare. Det må vara så. Men det är ju inte poängen här. Poängen är ju att Jesus säger, den som tror på mig ska leva om han än dör. Att det liv han kommer med, det är det eviga livet. Ja, Lazarus fick liv och han skulle dö igen på samma sätt som vi alla ska dö en gång. Men det spelar faktiskt inte så stor roll. För det eviga livet får han där. Det är det han får. Av den som är uppståndelsen och livet. Och så ställer Jesus den närgångna frågan till Marta. Tror du detta? Tror du detta? Och så kommer Martas bekännelse. Hon har fortfarande inte sett sin bror gå ut graven, men hon vet plötsligt. Hon säger: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Det är en bekännelse. Jag står nu inför uppfyllelsen på alla Guds löften. Och när hon säger jag tror, så är det mycket, mycket starkare än det hon har sagt någon minut tidigare när hon sa jag vet. Vi tänker ju att veta är större än att tro. Men i skriften verkar det i alla fall ibland vara tvärtom. Att tron är större. För tron håller att leva på och dö på. Tron greppar om det jag inte ser. Saliga är ni som tror men ni inte ser. Tron är starkare. Och så går hon direkt ut, eller in, och kallar på sin syster. Och viskar: mästaren är här och kallar på dig. Han är här nu. Han har kommit. Han är mitt ibland oss. Den efterlängtade. Jag vet inte om ni har varit i någon sån här situation där ni liksom har längtat med hela kroppen efter att någon ska anlända eller komma hem. Jag bläddrade igår fram när jag satt och jobbade med det. Jerusalem, alltså Selma Lagerlöfs fantastiska roman eller dubbelroman. Har ni läst den? Kan ni föreställa er de här känslorna när skolmästarens Gertrud och Hökmats Gabriel kommer hem till Dalarna? Och föräldrarna sitter i bänken i sockenkyrkan och hör någon komma in när gudstjänsten börjat. Och först så kommer skolmästarens Gertrud och smyger ner och sätter sig jämte sin åldriga mor. Och Hökmats som sitter där i bänken och tänker: de är lyckliga skolmästarens. De fick hem sin dotter. Min Gabriel kommer inte hem. Och när Gabriel väl kommer och ska försöka knö sig in jämte sin far, så far han riktar blicken rakt ner i psalmboken, vågar inte titta upp. Så Gabriel får sätta sig bakom. Och så småningom så går det upp också för Hökmats att sonen är hemma. Den här längtan som får sin uppfyllelse. Eller ni har stått på Kastrup eller Arlanda för att ta emot en familjemedlem som varit borta 1 år, 2 år, 3 år. Alltså när Marta säger till sin syster: mästaren är här och kallar på dig. Så har han kommit som man har längtat efter i 100, 200, 300, 400. Ja, ända sedan den dagen då de första människorna valde bort Gud. Och Gud i sin kärlek lovar: jag ska sända en som ska rädda er. Han är här nu. Och han kallar på dig. Och nu är det så stort att den profetia som profeten, som Jesaja uttalade: han är mitt ibland er. Den får inte bara sin uppfyllelse i krubban i Betlehem. Frälsaren har kommit. Den får inte bara sin uppfyllelse när Jesus vandrar i Galileen, i Judén och möter människor och löser dem från sina synder. Dina synder är dig förlåtna. Den får inte bara sin uppfyllelse när han dör på korset för världens skull och uppstår ur graven. Utan profetian, den får sin uppfyllelse varje gång vi slår upp hans ord. Varje gång vi samlas till gudstjänst så kan vi säga: han är här nu. Och då ska vi också veta: han kallar på oss. Han kallar på oss. Han kallade på Maria. Han kallade på Lazarus. För oavsett i vilken situation du är, om du är som Maria, drabbad av mörker och ondska genom att brodern har dött. Hon gråter och sörjer över mörkret i världen. Hon är hårt drabbad, förstås. Vi behöver inte gå in på och spekulera kring om Lazarus var den som försörjde dem och så vidare. Hennes bror hade dött. Sorg, smärta. Mästaren är här, han kallar på dig. Eller Lazarus som ligger i sin grav, död och stinkande. För det kan också vara en beskrivning av dig och mig. I våra synder, i vår egen rättfärdighet, i vår präktighet, i vår självupptagenhet, i våra lögner, i bedrägeri, vad det nu är som vi sitter fast i och som kväver vårt liv. Och många av de här synderna, de är sådana att skulle vi direkt bekänt dem första gången, så på något sätt skulle vi kanske blivit fria. Men vi gör precis tvärtom. Vi sluter dem inom oss och liksom gör allt för att de inte ska komma ut. Och så binder de oss bara mer och mer och mer. Och så stinker vi till slut som en mumie. Jag vet inte om en mumie stinker, men som ett ruttnande lik. Och till dig som stinker som ett ruttnande lik, så säger Gud själv: jag är här nu. Jag är här nu för att byta plats med dig. Jag är här nu för att hela, läka, upprätta, för att förlåta dig din synd. All din synd. Den lilla, den stora, den förfärliga, den stinkande. Han är här och kallar på mig. Han är här och kallar på dig. Lyssna till honom. Lyssna till mästaren som säger: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. På det ordet får du gå ut härifrån och leva ditt liv. Och det gäller döden i alla dess aspekter. Det gäller den dag du ska lämna detta livet. Vi kan vara rädda för avklädandet, vi kan vara rädda för sjukdomen, vi kan vara rädda för smärta, vi kan vara rädda för att mista våra nära och kära och så vidare. Men vi mister inte livet, utan vi vinner det. Den som tror på Jesus har evigt liv. Men det gäller också den som tror på mig ska leva om han än dör. Det gäller också den syndadöd du kan tycka det är om du ikväll efter en fantastisk konferens faller i synd igen. Då ska du veta: du är förlåten. Du är förlåten, du har liv. Och du ska inte se döden. Också den synd som ännu inte är begråten, den är förlåten. Du är förlåten. Och så får vi, likt Marta, bekänna Jesus och gå ut och kalla. Ropa ut, eller viska som Marta gör här. Det är inte alla missionsuppdrag, det är inte alla evangelisationsuppdrag som handlar om att ropa högst. Det kan handla om att viska till en kollega, en vän, en granne, en familjemedlem. Mästaren är här, han kallar på dig. Amen. Har du mod att följa Jesus? Ljuder frågan många gång. Hör dock här en annan fråga, framställd i min enkla sång. Har du mod att bliva borta när din konung kallar dig till evig glädje, evig salighet hos sig? Har du mod att välja döden när det i livet bjudes än? Har du mod att låta Jesus ohörd vända om igen? Har du mod att vända ryggen till Guds rikes bröllopssal och istället sorglöst vandra mot ett djupt och evigt kval? Har du mod att ännu drömma om ett liv av lycka här, fastän du så många gånger sett hur tom den lyckan är? Rikedomen tar ju vingar, nöjets rosor faller av och du kastas kring i världen likt ett spån på stormigt hav. Har du mod att nalkas graven utan något grundat hopp? Mod när evighetens portar snart för dig och springer upp. Har du mod att slå i vädret Herrens maningar och bud? Har du mod att utan Jesus träda för all världens Gud? O, besinna dig, han kallar dig i nåd ännu. Skall han väl förgäves kalla, säg mig, varför dröjer du? Lyssna till hans andes maning. Hör, ack hör, han klappar än. Har du mod att längre stänga hjärtats dörr för denne vän? Ja, Herre Jesus, kom in i våra liv, i våra hjärtan, och kalla oss till livet. I Jesu namn. Amen.